Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Radio Play.
De stora nyhetshändelserna påverkar alla svenskar. Men för några av oss blir de större än så. För människor som plötsligt hamnar i dramats centrum. Den här podden är deras berättelser.
En bild och en liten ruta i Aftonbladet. Det blir starten på en av de mest uppmärksammade kidnappningarna i svensk kriminalhistoria. Polisen Stefan Mellström får då uppleva några av sitt livs mest intensiva dygn.
Det här är Jag var där, en dokumentärpodd från Radio Play. Av Andreas Utterström och Mattias Bergman.
Nu är det ju liksom, nu är det spännande, nu är det stressigt och nu är det ovisst. Ja, man vet inte vad det ska ta vägen där helt enkelt.
Födda till att bli miljonärer är rubriken. Den 22 mars 2002 listar tidningen Aftonbladet de rikaste unga svenskarna. Bland barnen till fastighetsmagnater och H&M-arvingar finns namnet Erik Westerberg. En 22-åring som är på femte plats på listan och son till affärsmannen Lars Westerberg.
Erik Westerberg har en förmögenhet på över 94 miljoner kronor. Det kapitalet gav honom hela 4,3 miljoner i avkastning på ett år. Men han har inte en enda krona i lön eftersom han studerar. Allt det här står i kvällstidningen för vem som helst att läsa.
De tjänar mest. De är rikast där du bor. Ganska vanliga löpsedlar vid den här tiden. Listorna över förmögna svenskar bygger på vad som står i våra deklarationer. Kvällstidningarna gör såna här artiklar för att de säljer. Och de säljer för att vi alla är nyfikna på människor med pengar. Men just den här artikeln kommer att få mycket dramatiska följder. Den väcker nämligen en idé hos några hänsynslösa personer som är beredda att gå mycket långt för att skaffa pengar.
Nej, men jag tycker att man ska jobba aktivt med sin egen säkerhetsmedvetenhet där man måste göra säkerhet till en fråga i vardagen. Skicka ut lite signaler om att jag är säkerhetsmedveten. Det ska synas både på den plats man bor och på det sättet man uppträder. Att man har en hyggligt hög nivå av säkerhetsmedvetenhet. Lite slarvigt uttryckt. Jag är säkerhetsmedveten, ta inte mig, ta någon annan. Som man brukar uttrycka det, flyga så mycket som möjligt under radarn så att man inte sticker ut.
Det här är Stefan Mellström. Idag är han säkerhetskonsult och hjälper bland annat förmögna personer med deras personskydd. Alltså hur de ska minimera riskerna för att råka illa ut. Risker som i värsta fall kan sluta med att man blir bortrövad och utpressad. För det är just vad som kommer att ske med Erik Westerberg. Och Stefan Mellström får då en nyckelroll.
Måndagen den 12 augusti 2002. Ett blomsterbud till Erik Westerbergs lägenhet mitt på Östermalm i Stockholm. Erik är hemma och sitter och pluggar. Han öppnar dörren och möts av ett blombud i blond peruk. Under pistolhot tvingas Erik lägga sig ner på golvet. Mannen täcker för hans ögon med tejp.
Ytterligare en man kommer in i lägenheten. Erik Westerberg placeras i en låda som bärs ner till en Ford Transit-buss. Vars sidor satts för med solfilm så att man inte kan se in eller ut. Färden går till en hyrd stuga ute på Värmdö utanför Stockholm. Erik Westerberg placeras på en säng. Han kedjas fast, fortfarande med tejp över ögonen. Det ska ta 5 dygn innan han kan se igen. Erik förstår att han har blivit kidnappad.
Alltså det vanligaste som en förhandlare hamnar i, det är ju det som kan ibland kallas för vardagsförhandlingar, det vill säga när någon person umgås med suicidtankar och kanske har uttryckt det. Eller att man har barrikaderat sig i någon lägenhet och man antas beväpnad. Då försöker man ju med en förhandlingslösning få någon att komma ut till den istället för att man ska behöva gå in och ta en onödig konfrontation.
2002 har Stefan Mellström ännu inte sadlat om till säkerhetskonsult. Då är han polis. Efter jobb inom ordningspolisen och nationella insatsstyrkar har han inriktat sig på förhandling. Ett jobb som kräver intresse för människor att kunna förstå och lyssna. Det kräver också tålamod. Vid ett tillfälle står Stefans kollegor i nästan ett dygn och förhandlar med en beväpnad man som hamnat i en psykos.
Det är ju väldigt mycket att lyssna, att jobba väldigt mycket med det aktiva lyssnandet. Vi brukar prata om att vi har en förhandlingstrappa där aktivt lyssnande är det första steget.
Vid den här tiden är Stefan nationell förhandlingskoordinator. Han ser till att andra förhandlare utbildas och får bra stöd i sitt jobb. Nu kommer Stefan Mellström att få en centralt placerad roll i bortrövandet av Erik Westerberg. Kidnappning av förmögna personer är ovanligt, även om det inträffar då och då. Att utreda fallen kräver också speciella metoder. Stefan och hans medarbetare har sett till att lära sig.
Ja, vi hade haft några olika fall inom Stockholms polisen då. Och alla av de fallen var väl inte kanske så där korrekt hanterade och mycket baserade sig på att det fanns ingen direkt kunskap, ska jag inte säga, men det fanns ingen samsyn på hur man skulle hantera den här typen av ärenden. Rikskriminalpolisen som det hette på den tiden och Länskrim i Stockholm tillsammans med Nationella insatsstyrkan, det var att vi bjöd in Scotland Yard till att utbilda oss i att bygga ett klokt koncept för att hantera kidnappning och utpressning.
Stefan Mellström har aldrig hört talas om Erik Westerberg. Men när larmet når honom den här augustidagen läser han på om Erik. Och inte minst om hans pappa Lars, vd för det globala företaget Autoliv och en del av en gammal släkt av industriledare. Bakom det vanliga namnet Westerberg döljer sig miljarder.
I stugan utanför Stockholm har kidnapparna tvingat till sig Erik Westerbergs kontokort och bankkod. Nu har de kassa till alla kostnader som kan krävas de kommande dagarna. Erik Westerberg får också tala in ett meddelande i en bandspelare. Först får han prata fritt till sin familj, sedan läsa innantill från ett brev som dikteras för honom. Budskapet: Erik ska dödas om pappa Lars inte betalar, eller om han blandar in polisen. Kidnapparnas krav: 1,2 miljoner euro. Det är nästan 11 miljoner svenska kronor. På tisdagen, dagen efter bortförandet, ringer Lars Westerbergs mobiltelefon och han får höra sin sons röst.
Men Lars Westerberg lyder inte kidnapparna. Han gör istället precis som han ska. Han larmar polisen. Det blir startskottet för en massiv insats och en vecka som ingen av de inblandade ska glömma. Snart är Stefan Mellström på plats i polisens stabsrum. Därifrån kommer utredningen att styras.
Ja, generellt sett så ser det väl ut som ett rum med utrymme för flera stycken funktioner. Du ska ju också kunna hålla lite information uppe på väggarna så att det blir lätt överskådligt, och du ska också kunna kommunicera, så att mycket skrivyte och mycket kommunikation. Det ritas på whiteboards och på såna här blädderblock och allt vad man nu kan behöva.
Snart är Stefan Mellström på plats i polisens stabsrum. Därifrån kommer utredningen att styras.
Stefan Mellströms uppgift blir att fungera som länk mellan spaningsledningen och förhandlarna som finns hemma hos familjen Westerberg. Förhandlingskoordinator, det låter abstrakt. Men att vara spindel i nätet i en gigantisk polisjakt som pågår dygnet runt är en mycket konkret utmaning.
Och informationsbehovet blir ju väldigt stort.
En sak polisen direkt måste gå till botten med är av det känsligare slaget. Är Erik Westerberg överhuvudtaget bortförd mot sin vilja? Det är inte självklart.
Vi läser ju av lite i hur uppträder gärningspersonerna för att vi ska kunna göra en tolkning av är det erfarna gärningsmän vi har att göra med? Är det människor som inte har den erfarenheten? Och det har vi haft något fall innan där den påstådda gisslan faktiskt var aktör själv då, därför att man behövde pengar då. Och allt det där tar man ju i beaktan, men det stod ju tämligen tidigt klart att det här var på riktigt.
De här kidnapparna är uppenbarligen inga amatörer. Energin i utredningen är på topp, minut för minut. Samtidigt måste poliserna arbeta så diskret som möjligt, eftersom brottslingarna hotat Lars Westerberg. Om polisen avslöjar sig kan det kosta Erik livet.
Familjens telefon avlyssnas dygnet runt. Samtalen från kidnapparna kan ge viktiga ledtrådar.
Westerberg?
Lars Westerberg?
Det är jag.
Jag ska spela ett band här till dig från din son. Och sen vet du, ska jag också förklara lite för dig.
Hej pappa. Pengarna lite drömmas på torsdag. Klockan 12 på dagen. I staden Luxemburg. Utanför Hennes och Maurits trädbutiken. På den största gatan i staden. Samma ska vara 1,2 miljoner euro i max 100 euro sedlar.
Ja, men man analyserar ju allt det där. Allt från olika typer av bakgrundsljud man kan höra till dialekt, eventuella brytningar och vad det nu kan tänkas vara. Då. Ja, men alltså, vi lägger ju upp en strategi och hela strategin bygger ju på... den övergripande målsättningen blir ju alltid att rädda liv. Och det får man aldrig glömma bort, att det är det som är den övergripande målsättningen. Sen utifrån vad man då får för information så lägger vi upp en strategi tillsammans som blir hållbar helt enkelt då.
Om Lars Westerberg bestämt sig för att betala lösensumman hade Stefan Mellström och spaningsledningen stått inför en stor utmaning. De kan inte hindra pappan, bara starkt avråda honom från att betala. Men i det här fallet fungerar samarbetet perfekt. Lars Westerberg lyssnar och lyder polisens råd.
Det gör han rätt i. För det finns alltid mönster i hur brottslingar beter sig, även kidnappare. Därför kan polisen jobba med scenarier över vad de kan komma att göra i nästa steg av dramat. Det gäller för Stefan Mellström och hans kollegor att analysera allt och försöka tänka framåt, att ligga steget före gärningsmännen.
Men som du vet så är det ju en otroligt stor polisapparat när det sker något sånt här. Och det finns ju speciellt utbildade poliser som gör gärningsmannaprofiler. Och de blir ju aktörer i det här också. Så man försöker ju så gott det går med det informationsunderlag man har bygga upp en profil kring en tänkt gärningsperson här. Vi blev inte särskilt förvånade över att det var färdiginspelade meddelanden. För det är ganska vanligt att det är det. Men sen så måste man ju bryta ner det där till någon form av realtid senare då. Så att... det kommer ju senare då att det blir en ren kommunikation mellan kidnapparna då och Lars.
I huset på Värmdö vaktas Erik Westerberg av en man som kallar sig för Mustafa. Han har lynnigt humör och Erik misstänker att hans fångvaktare tar kokain. De pratar tyska med varandra. Och Mustafa är pratsam. Han säger att han är turk och bor i Bremen i Tyskland. Att han ska få så lite som 5000 kronor för att han vaktar Erik. Och han tror att Eriks familj är god för mycket mer pengar än vad de i verkligheten är.
Polisutredarna får nu ett speciellt telefonsamtal. Det kommer från tidningen Expressen som på något sätt har fått tips om kidnappningen. Två av de mest erfarna kriminalreporterna har gått igång. Det här är naturligtvis en mycket stor nyhet. Och varje journalist tänker då genast, det här måste vi berätta för läsarna.
Det var ju en väldigt jobbig sak. Vi var ju väl medvetna om att når det här media så kommer vi att få det väldigt, väldigt, väldigt besvärligt. Det hade ju äventyrat Eriks liv helt enkelt. Nej, men om det läcker ut i media så är det ju dels en risk för att en massa andra människor... kommer att hävda att det är de som har tagit honom och det tar en otrolig massa fokus och energi från det ändå redan nu komplicerade arbetet som polisen är ställda inför. Så det är en av anledningarna. En annan anledning är ju att det sätter en otrolig press även på gärningspersonerna och det kan ju finnas en risk att kanske döda sin gisslan helt enkelt om det blir för komplicerat för dem.
Hur tidningen agerar i det här läget handlar bokstavligen om liv och död. Men alla kan övertygas. Polisledningen gör nu en deal med Expressen.
den tidning som hade informationen skulle få lite förstahandsuppgifter när väl ärendet var avklarat eller Erik var på säker plats.
Utredningen fortsätter. Tisdagen går. Erik Westerberg ser fortfarande ingenting. Han äter mycket lite och försöker sova bort tiden istället. Han får också lyssna på radio. Det gör att han har koll på vilken dag det är. Samtidigt går nya bandinspelningar och telefonsamtal mellan kidnapparna och pappa Lars Westerberg.
Lars Westerberg har pengarna som gärningsmännen kräver i lösensumma. Även om det är praktiskt svårt att skaffa fram dem snabbt. Det är lätt att föreställa sig pressen på familjen. Självklart vill man inget hellre än att allt ska vara över. Och i brist på det, att den som är bortrövad mår under omständigheterna bra.
Men familjen får inte prata direkt med Erik. Därför ställer Lars Westerberg en kontrollfråga som man vet att Erik, men inte kidnapparna, kan besvara.
Jag vill veta att han lever.
Självklart, men vi av säkerhet... Han lever.
Men du,
vi vill inte åt dig eller din son. Vi vill bara ha pengarna, är det uppfattat?
Ja, det uppfattar, men kan du ha mer känsla? Ring upp honom och fråga vad våran katt heter. Och så bara ring tillbaks. Det måste vara ofarligt för dig med, va? Jag vet ju
du kommer, den uppgiften vet du kommer få reda på morgon.
Ja, det ligger ju lite i sakens natur att vi dels måste veta att vi pratar med rätt gärningspersoner. Dels så vill vi ju veta att personen fortfarande är i liv. Och därför så faller det sig ganska naturligt att man ställer den typen av frågor som bara den bortförde kan svara på. Och det kan ju se lite olika ut då. Men ganska initialt är ju vikten av att vi vill få ett besked om huruvida personen fortfarande lever och att vi kan då veta, som sagt, att vi pratar med rätt personer.
Stefan Mellströms jobb handlar mycket om kommunikation. Familjen Westerberg vill naturligtvis få veta precis allt som händer så fort som möjligt. Stefan och hans medarbetare hushåller därför med vad de vet och ger informationen i portioner. Ofta tvingas de svara föräldrarna att de inte vet vad som kommer att hända, även om det känns otillräckligt. Polisen vet att det kan ta flera dygn innan det här dramat avslutas.
Nej, men alltså det är ju hela tiden då att inte börja spekulera i olika typer av utgångar. Hela tiden bara så saklig som möjligt givet vad man då kan säga i olika situationer. Och försöka att inte binda sig vid olika typer av löften. Varken i hur lång tid saker och ting kommer ta eller hur vad en utgång skulle kunna tänkas bli då.
Hur den hårt pressade Lars Westerberg agerar i samtalen med kidnapparna är avgörande. Därför får han hela tiden stöd och tips av polisen när telefonen ringer.
Ja, men så kan det ju vara att man går igenom innan. Vad kan det komma nu? Hur ska vi hantera det? Om det här hände, då ska du svara si eller så här. Så vi försöker som sagt bara ligga hela tiden på framkant med och ha gått igenom samtalen. Som regel som förhandlare och i en sån här situation så kör man ju rollspel innan också för att man ska bli lite van vid den stressen som kommer att komma. Men sen så kan det ju alltid komma överraskningar och då är det ju liksom förhandlarnas roll som nästan på ett dirigentvis får försöka styra så att det inte sägs någonting, så att man inte lovar bort sig, så att man inte försvårar. Ja, men jag har ju för mig att det var ju ibland ganska god samtalston så att säga, eller ganska lugn samtalston som ibland kunde sticka iväg och bli åt det mer aggressiva hållet om Lars kanske var lite mer kravställande så då har jag för mig att gärningspersonen som pratade ibland brusade upp och blev lite... Ja, stressad skulle jag nog vilja påstå.
De exakta strategierna som polisen arbetar efter för att hantera kidnappningar, de är hemliga. Men Stefan Mellström berättar hur man tänker generellt.
Ja, men det är ju ändå ganska viktigt. Dels att man inte låser sig själv i någon form av deadline eller tid då. Dels så att man hela tiden då köper sig lite tid och indikerar villigheten att samverka då. Att inte en gärningsperson... gör något förhastat helt enkelt.
Alla är nu mycket pressade. Familjen Westerberg, polisen, gärningsmännen och Erik Westerberg naturligtvis. Men också Stefan Mellström. Ett ansvar ligger tungt på hans axlar.
Och sitta i i en stab är ju inte lika påfrestande som att möta känslorna hemma hos en familj. Det är ju mer påfrestande i så fall. Och det är klart att när vi bygger en organisation för det här så tänker vi ändå långsiktigt, så att vi har lite redundans i systemet. För det är väldigt lätt att man kör slut på sig själv och har svårt att gå hem när det rullar dygnets alla timmar. Så är det ju. Det går ju inte bara att släppa det, utan man är ju kvar i det även om man är hemma. Men det är ändå viktigt att man får sina timmar utav vila och så vidare, så att man just skapar den här uthålligheten. Och det är ju våran fördel då som polis att kunna göra det. Den fördelen har ju inte kidnapparna, utan det är ju en anspänning för dem också. Och det kommer ju att påverka deras både beslutsfattande och uthållighet.
Lars Westerberg är van vid situationer som kräver hans fulla uppmärksamhet. Som företagsledare och styrelseproffs har han mycket stor erfarenhet av svåra samtal. Kan det vara en fördel i den här personliga krisen?
Ibland kanske det kan vara en fördel att man är van att hantera pressade situationer. Men när känslorna kommer in så brukar de ta över och styra. Det är ju liksom ingen vanlig affärsuppgörelse det här, utan det här handlar ju om att få tillbaka sin son. Och det är klart att det är otroligt påfrestande och känslosamt och svårt att hålla känslorna i styr, såklart.
På onsdagen ställer pappa Lars en ny kontrollfråga till gärningsmännen för att få livstecken från sin son. Vad har Erik fått i födelsedagspresent?
Otrolig respekt för hur galant han hanterade det här, givet den pressen han hade på sig. Jag tycker ett fantastiskt arbete utav Lars och hela hans familj. Otrolig mardröm de är satta i, och ändå kunna vara så rationell och funktionell. Det är beundransvärt.
Bortrövandet och utpressningen går nu in i nästa fas. Den svåraste. Och den som många kidnappningar faller på. Att offret nu ska växlas mot lösensumma. Många kidnappare upplever en enorm press. Och ju mer stressade de blir, desto större är också risken att de gör någonting dumt. Därför föredrar polisen professionella och kyliga gärningsmän.
Därför att det är så otroligt svårt att hantera en sån här situation. Det behövs ju nästan också vara flera för att överraska någon och kunna på en för gisslan säkert sätt föra bort någon. Är du ensam så blir det betydligt svårare, och då löper ju säkert gisslan en större risk. De som ger sig in i det här, vilket är väldigt få, därför att de flesta har insett att det är ett av de dummaste brott du kan ge dig på. Och när det börjar stå klart för dem att det är ett otroligt komplicerat brott att utföra, då kommer ju också stressen och pressen på dem, och när osäkerheten börjar komma där, då börjar det också bli lite farligt, såklart ju. Och det måste ju vi balansera.
På torsdagen flyger Lars Westerberg till den lilla bankstaten Luxemburg. Han har fått order av kidnapparna att överlämna de 1,2 miljonerna euro cash i små sedlar vid en Hennes & Mauritz butik. Pengarna väger så mycket som 15 kilo, och det är inte det enklaste att ordna fram ens för en mäktig koncernchef.
Krisen ska snart nå sin kulmen, men allting drar ut på tiden. Först har kidnapparna sagt att Lars ska överlämna pengarna på torsdagen. Nu flyttar de framtiden till fredag lunchtid. Men Lars Westerberg har inte rest ensam ner till Europa. Svensk polis följer honom i smyg. Och nu blir den redan stora utredningen ännu större.
Luxemburg då, som är ett litet land mitt i Europa. Vi förstod väl ganska tidigt att det kanske inte kommer att stanna här. Utan vi kanske också måste förbereda kontakter i kringliggande länder. Och det var ju tysk polis som var inblandad, det var ju fransk polis, och vi förberedde väl även för att polisen i Belgien skulle vara behjälpliga då.
Befinner sig Erik Westerberg och hans kidnappare också utanför Sverige? Och har de gjort det hela veckan? Det skulle i så fall göra saker ännu mer komplicerade. Utländska kollegor blir nu nödvändiga för att den svenska polisen ska kunna lösa brottet. Men de har andra arbetssätt än Stefan Mellström och hans medarbetare.
Det går inte snabbt och smidigt. Där fick det ju skapas olika typer av snabbspår. Det gick ju förhållandevis lätt att samverka med alla involverade länder, det vill jag ändå påstå. Och när det kommer till sådana här situationer, alltså då hjälps man ju åt.
Det är fredagen den 16 augusti. Erik Westerberg har varit borta i 4 dygn. Han är fastkedjad vid sin säng och fruktar för sitt liv. 2 gånger under veckan har Erik fått höra att han ska släppas och att allt är klart, bara för att bli besviken. En natt har han hört skottlossning utanför stugan. Erik har tänkt att det kan vara en shootout mellan kidnapparna och polisen, men det är det inte. Erik har också bett till Gud för första gången i sitt liv.
I centrala Luxemburg är Lars Westerberg i färd att placera den gigantiska lösensumman i en förvaringsbox. Men just då får han nya order från gärningsmännen. Han ska hämta en hyrbil och köra rakt söderut mot staden Metz i Frankrike.
Vi visste ju inte vad det skulle ta vägen förrän informationen kom då i skrivna instruktioner som fanns i den här boxen då. Fransk polis mötte upp vid gränsen och tog över när resan gick in i Frankrike.
Lars Westerberg kör strax över 14 kilometer in i Frankrike. Eftermiddagen blir till tidig kväll. Stefan Mellström är kvar i stabsrummet i Stockholm. Telefonsamtalen blir många. Han får veta allt vad som händer.
Nu är det ju liksom, nu är det spännande, nu är det stressigt och nu är det ovisst.
Lars Westerberg är skuggad av polis. Det närmar sig nu tiden för överlämnandet. Det är den känsligaste fasen för en kidnappare.
Men det här är ju det stora problemet. Liksom, hur får jag min väska med pengar utan att jag avslöjar mig? Och det är ju här de ofta går bort sig och underskattar hur komplicerat det är. Nu var det ju ett väldigt tränat spaningsteam från fransk polis som var med och de anpassade sig väldigt fort efter händelseutvecklingen och hela tiden hade kontroll på skeendet.
I ett nytt telefonsamtal får Lars Westerberg instruktioner för hur hans över 11 miljoner kronor ska bli kidnapparnas. Han ska stanna vid en motorvägstunnel. Där ska han fästa pengarna i en krok som hänger ner från bron.
Klockan är 17.20. De skuggande polisbilarna kör förbi Lars som stannar vid vägen. Instruktionerna var riktiga. I en lina från viadukten hänger en karbinhake där han fäster pengarna innan han kör vidare.
Lösensumman är överlämnad. Lars Westerberg har gjort sin del. Nu är det dags för kidnapparna att göra sin. 40 minuter senare får Lars Westerberg ett sista samtal från kidnapparna. Han får veta var hans son finns. Inte alls här nere i Europa, utan på en bestämd plats i Stockholm. Lars meddelar genast polisen.
Men det är inte bara arbetsmetoderna och synen på byråkrati som skiljer svenska poliser från franska. Och mitt i den mest kritiska delen av jakten upptäcker de nu att de inte alls är överens.
Lagstiftningen i Frankrike byggde ju på att så fort en lösensumma var överlämnad så skulle gärningspersonerna gripas. Medan vår tydliga målsättning var att rädda liv och det byggde ju på att inget tillslag eller gripande fick ske innan vi visste var Erik fanns.
Den svenska polisen vill att de utländska kollegorna ska vänta med att gripa kidnapparna tills de har ringt sina kumpaner och släppt Erik. Nu gäller det att övertala fransmännen att bryta sina egna regler.
Det var ju en polisman då som pratade flytande franska och som hade jobbat vid Interpol ganska länge och hade bra poliskontakter i Frankrike som i högljudda diskussioner lyckades övertyga fransk polis om att vi kunde köra det svenska spåret.
Svensken som, inte utan svordomar, löser konflikten är chefen för rikskriminalen. Överlämnandet av lösensumman är genomfört. Jakten på brottslingarna kan fortsätta. Men i Sverige är läget inte alls glasklart.
Det var en anspänning i rummet när pengarna hade lämnats över. Vi visste inte riktigt då om fransk polis hade koll på den här bilen och de personerna. Och det tog, vad vi upplevde i alla fall, väldigt lång tid innan vi fick besked om var Erik befann sig. Där tyckte vi att tiden kröp fram. Och även om nationella insatsstyrkan körde i en extremt hög hastighet ut till Värmdö så tyckte man fortfarande att vad fasen är de inte framme snart så att vi kan få ett besked. Ja, man vet inte vad det ska ta vägen det här helt enkelt då.
Erik Westerberg står fastkedjad vid ett träd. Han har förts dit med en huva över huvudet och en pistol i ryggen. Han har dödsångest. Efter ett tag försvinner trycket mot ryggen och han tar av sig luvan. Han står vid en rondell i Gustavsberg, öster om Stockholm. Snart rusar en mängd poliser plötsligt fram. När de bildar kedja runt honom som skydd släpper hans rädsla. Erik förstår, han är fri. Senare grips Kara Giorgi Derikonja och Predrag Sevic av fransk polis. De har flytt mot Bryssel med Lars Westerbergs miljoner. Nenad Radic heter mannen som varit Erik Westerbergs fångvakt i en vecka. Han grips på Arlanda flygplats. Att han är rätt man är tydligt eftersom han har på sig armbandsur som han tagit i Erik Westerbergs lägenhet.
Jakten är över. Vid 23.30 på kvällen återförenas Erik Westerberg med sin familj och kan börja bearbeta 4 dygns trauma. Hans föräldrar ger Expressen den åtråvärda exklusiva intervjun.
Man tror det hela är en film. Det är en fullständigt opåverkbar situation. Man känner sig skräckslagen, har sorg. Man pendlar mellan frustration, hopp och gråt och sorg, berättar de för tidningen.
Åklagaren kan nu börja arbetet med att ta kidnappningsdramat till domstol. Och Stefan Mellström och hans kollegor kan låta axlarna sjunka.
Nej, men det är en otrolig lättnad. Man känner väldigt mycket för familjen. Jag blev väldigt stolt över vad vi som svensk polis hade åstadkommit i en extremt komplicerad brottshärva. Men lättnad är nog liksom det man känner mest. Ja, gick det bra att sova då? Nej, tankarna snurrade. Jag tror inte jag sov på ett par nätter där. Man tror ju att man ska liksom kunna bara domna bort. Men fick klart för oss att och vad som kunde hänt om vi inte hade lyckats med det och det. Och när vi liksom byggde pusslet i efterhand. Och Erik faktiskt var utsatt för ett rejält hot. Och att hade någonting gått knasigt på vägen så hade vi kanske inte fått en så lycklig utgång som vi fick.
Totalt grips 9 personer för kidnappningen av Erik Westerberg. Åklagaren har mycket på fötterna. Kvitton, mobiltrafik, bankomatuttag, fingeravtryck. Det kan låta som att kidnapparna har varit oförsiktiga. Men sådana här brott är mycket svåra att lyckas med. Det krävs flera personer för att kunna föra bort och hålla någon fången. Att inte lämna spår efter sig är i praktiken omöjligt. Och att lyckas fly med pengarna är mycket svårt.
Ja, jag var nog inte jätteförvånad egentligen. Vart efter vi fick information så började ju liksom bilden klarna ganska ordentligt också. Nej, men personer så som hade förekommit till viss del i olika kriminella sammanhang som får någon form av idé som de tror att de kan genomföra och där man då underskattar svårigheterna i att lyckas med det här.
Att familjen Westerberg jämförde veckan med en film är ingen klyscha. Stefan Mellström tänker på hur kidnapparna gått tillväga. Överlämningen under en bro. Linan med karbinhaken.
Alltså det här med kroken och viadukten och sådär, det är ju någonting som man ändå fastnar lite på. Så att man har hämtat inspiration kanske ifrån film och böcker möjligtvis då. De gör det onödigt komplicerat för sig själva genom att lägga upp de här olika uppläggen. Och här sker ju en del misstag som spelar polisen i händerna genom att beviskedjan blir ju ganska hållbar genom att man använder egna bilar och uppträder med peruken på i olika sammanhang och använder Eriks kort längs hela färdvägen och allt vad det nu är då. Och det var ju också en del i profileringen där vi såg att nej, men det här är ju hyggligt amatörmässigt utfört trots allt.
Stockholms tingsrätt dömer Radic, Sevic och Derikonja till 12 års fängelse vardera för människorov och utpressning. De 3 dömda männen överklagar till hovrätten. Åklagaren yrkar på livstid för dem, men hovrätten ändrar inte tingsrättsdomarna.
Alltså många saker i hela det här Westerbergs ärendet har präglats lite av tur. Men tur skapar man ju också förutsättningar för. Så det är ju inte bara tur. Men det, mycket har gått våran väg.
Stefan Mellström går vidare med andra arbetsuppgifter. Men han får chansen att för första gången träffa Lars och Erik Westerberg i polishuset i Stockholm.
Det var väldigt trevligt och det var skönt att se hur lättade alla var. Relativt tidigt efter upplösningen, om jag minns det hela rätt. Och Erik fick väl fortfarande samtalsstöd under den tiden, vilket är fullt förståeligt.
Erik Westerberg berättar i rätten att han går i psykoterapi och har svårt att sova. Han undviker det okända, får torgskräck och går bara till platser han känner väl till. Såna här händelser påverkar offren även om de slutar väl. Men kidnappningen av Erik Westerberg och senare den av Fabian Bengtsson gör nytta i ett större sammanhang. Det kan ha räddat andra från att rövas bort. Och de få kidnappningar och utpressningsfall som ändå förekommer i Sverige lyckas polisen nästan alltid lösa, säger Stefan Mellström.
Ja, det spontana jag tänker på det är ju nog att vi ska vara ganska tacksamma att det här klarades ut på det sätt som det gjordes. Det har skickat signaler till kriminella som har fått dem högst sannolikt att avstå och inse att det här är ingenting att hålla på med.
Du har hört ett avsnitt av Jag var där, en dokumentärpodd från Radio Play av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Det finns också ett avsnitt om kidnappningen av Fabian Bengtsson. Den ligger tidigare här i feeden. Exekutivproducent är Jonas Lindskov. Som källor till avsnittet är förutom medieuppgifter också domarna från Stockholms tingsrätt och hovrätt. När vi inte gör den här podden gör vi också misslyckade affärer, misslyckade brott och misslyckade makthavare i Radio Play. Vi driver också specialistbyrån Commercial Content där vi gör kommersiellt innehåll och gör då podden världens bästa innehåll. Vi kan kontaktas på e-post jagvardar@bplus.se.